Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skärpta straff för olaglig maskering.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man som ska få det med mig för åtgård. Fy fan vad det är.
Det är att fina se en till ett EM-kvalspel till Tyskland.
Dags för avsnitt 14 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Det är jag och Erik Edman som har kört igenom ett gäng avsnitt. Det är ju du, Erik, som egentligen belyst lite oro på många olika sätt. Men idag så ska vi koncentrera oss till två supertalanger, hur man får fram dem, Hanna Bennison och Hugo Larsson. Och vad finns det att lära av att ta del av deras historier?
Det finns väldigt mycket, tycker jag, framförallt den här genuina glädjen till fotbollen tycker man får ta del av de personerna vi har pratat med och intervjuat här på med olika frågor.
Ja, och som sagt, 21-åriga Hanna Bennison som hunnit vara mycket sedan debuten i Rosengårds A-lag som 15-åring, vunnit SM Guld Cup-titel, spelat Champions League, 40 A-landskamper, OS-silver, VM-brons, EM-semifinal, satt ut avgörande mål bland annat mot USA i straffläggning i sommar. Och flyttade till Everton och Women's Super League för ett par år sedan. Och det andra exemplaret är ju Hugo Larsson. Otrolig utveckling. 2022 började han slå sig in i MFFs A-lag. Uttagen till vinterturnén 2023 och sen bara rasslade på och tog plats i MFF SM-guld. Flyttade till Eintracht Frankfurt, debut i riktiga A-landslaget. Och gör sånt avtryck i Bundesliga att de är oerhört imponerade. Så att visst är det två spännande exempel vi är fastnat för.
Ja, definitivt. Det är ju det bästa vi har i Sverige just nu på yngre spelare, ska man säga. Där de har visat på och provat att de klarar att spela på den absolut högsta nivån. Och gått igenom alla de här stegen som vi ofta har pratat om under den här serien också.
Ja, som sagt, avsnitt 14 har ni missat flera av våra avsnitt. Så finns ju de både på fotbollskanalen och där poddar finns Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Och nu ger vi oss in i vägen fram för Hanna Bennison och Hugo Larsson, och vi börjar med Hanna Bennison.
När en ryggskada satte stopp för spelarkarriären sadlade Ida Mbarka om till tränare. Hon har varit juniorelittränare i Umeå, chefstränare för Hammarbys akademi och nyligen F17-tränare i Malmö FF. Dessutom var hon 2020 och 2021 individuell tränare för A-laget i Hammarby, det vill säga stora delar av den grupp spelare som tog SM-guld i år. Men framförallt så var hon en nyckelfigur i Hanna Bennisons utveckling. Ida Barka var ungdomstränare i Rosengård när Bennison kom dit för 10 år sedan och följde henne hela vägen upp till A-laget.
Hennes föräldrar mejlade mig om provträning. Då spelade hon i GIF Nike som låg i Lomma. Så det var första gången.
Och första gången du stötte på henne på en plan, vad var dina intryck då?
Väldigt blyg, introvert, duktteknisk och framförallt väldigt fysisk. Hon var väldigt olik de många flickorna vi hade i laget. Hon spelade lite som en pojke på den tiden.
Du plockade henne till Rosengård där du var då. Vad var det du kände att hon hade för egenskaper som gjorde att hon blev intressant?
För det första tycker jag hon hade bra rumsuppfattning och öga hand, öga boll. Alltså hur du behandlar en boll när den studsar. Och väldigt många i den åldern vet inte när den studsar, vet inte om man ska ta den med bröstet eller låret. Och så står de lite och tittar. Hon, då kunde hon läsa av och sen använda den kroppsdelen som behövdes för att lösa situationen. Så det skulle säga det första. Och det andra skulle vara rumsuppfattning. Alltså hur nära är motståndaren, hur nära är linjen. Vissa har en tendens av att ta ut en boll och driva över linjen. Hon förstod att den var där. De var tvungna att ändra lite, kanske skruva bollen lite. Så att, det var väl det. Rumsuppfattning och öga hand, öga boll faktiskt.
Om man tittar på en sån talang och man vill utveckla den, vad kände du att det var viktigt för henne att utveckla när hon kom till Rosengård?
Det första skulle jag säga, det var att fortsätta få lov att vara bäst. Det är alltid föräldrar som hör av sig att hon passar inte min dotter och så vidare. Jag stängde ner det direkt och bara lät henne vara bäst. Det tycker jag är det första man måste tillåta vara viktigt. Alltså för att våga dribba, för att våga ta mest avslut på träningarna. Kan inte alltid passa fast den Lisa på andra sidan ska gå och passa, utan för att låta henne vara bäst. Och det andra skulle jag säga var att lära henne tidigt att göra sina medspelare bättre. För att om hon ska bli bäst och bli bra, då måste de spelarna i vårt lag som kanske låg lite efter, de måste fortfarande varje träning göra henne bättre. Så det var väl det första skulle jag säga.
På tjejsidan är det ju vanligare med väldigt unga spelare som gör A-lagsdebut. Generellt sett skulle jag säga, vilka utmaningar och faror kan komma med att man gör debut som 15-16-åring på seniornivå?
Jag tror det farliga är inte att göra en debut. Jag tror det farliga är unga spelare som lyfts upp och sen får de inte jobba med sin teknik. Jag har sett många unga tjejer göra debut, men de finns ingenstans idag. För att man inte jobbar med dem. Jag tror att vi var ganska tydliga i Rosengård på den tiden i alla fall. Att inte spela en ung spelare bara för att hon är ung. Utan hon ska vara duktig också. Och fortsätta jobba och utveckla på tekniken. Det är som att du skulle hoppa över till 9:e klass. För att du kan matteboken där. Men det betyder kanske inte att du kan engelska eller svenska på den nivån. Så vi var väldigt noga med att fortsätta jobba med tekniken.
Hur gammal var Hanna när hon kom till Rosengård?
Ja, hon runt 13 år, 13, där omkring.
Och när man jobbar med talanger så, och just det blir föräldrar och den typen av svårigheter, hur hanterar man det så att det inte ska nå spelare?
Jag tror att jag var ganska tydlig med att berömma henne och berömma hennes beteende. Så jag tror att föräldrarna var väl inte så lika tydliga på läktaren. Sen vet jag att det kom mail till klubben och så vidare om vissa grejer. Men jag tror att vi klarade det ganska bra. Jag upplever inte att det upplevdes av dem på planen i alla fall. Det tyckte jag inte.
Hur snabbt tog hon sen kliv uppåt så att säga i att spela med äldre och A-lag?
Väldigt snabbt skulle jag säga. I vår kull när jag hade dem, vi mötte alltid äldre tjejer redan. Så redan där fanns det gratis. Vi mötte 2-3 år äldre. Jag hade väl henne kanske 5 år där i det 02-gänget. Och sen hoppade jag upp och tog F19. Då jobbade vi mycket med rotationsträning. Så då fick hon träna ett pass med F19, som blev det 2 pass. För att klara det sociala. Sen när man är vänner med dem, då börjar man med det 3:e passet. Så att det blir mer belastningsmässigt. Så man är F19 och sen 2-3 år där med Jonas Edevall fick hon göra A-lagsdebut. Så att det var kul. Och sen har man ju haft träningsmatcher innan. Det är sådana saker som kanske inte syns i media. Det finns ju Svenska Cupen och träningsmatcher. Vi hade vissa kombinationsmatcher med de bästa från F19 och de som kanske inte fick så mycket spel till det A-laget. Gjorde vi träningsmatcher mot danska lag och så vidare. Så att, det var så vi jobbade.
Innan hon når A-laget, hur är nivån på omgivningen i laget?
Jag skulle säga att vi hade en jättebra omgivning. Det var ganska likt. Det var många som var på hennes nivå och många som var bättre än henne också. Vi hade en väldigt bra nivå. Jag tror mycket på att, som jag var lite på innan, för att göra den bästa bäst måste du höja de som ligger lite längre bak. Så jag skulle säga att nivån var jämn i vårt lag i alla fall.
När hon kom från Niket, då gissar jag att det mer hade varit föräldraträning och liknande. När hon kom till Rosengård, var det då mer professionella tränare, det vill säga att du och andra hade ansvaret?
Ja, men det skulle jag säga. Sen tror jag att de som hade henne gjorde ett jättebra jobb. De hade bra, alltså det var inte bara hon som kom från det laget, de var 2-3 stycken. De var riktigt duktiga. Jag tror största skillnaden är väl egentligen att vi ställer lite högre krav. Jag är ganska tydlig med om hon gör ett mål i krysset på träningen, så kanske jag säger, hade Hedvig Lindahl stått i mål så får du skruva den 10 cm till. Så jobbade vi mycket. Det kanske man inte gör lika mycket i de här breddklubbarna. Att man petar så.
Hur var förutsättningarna för liksom träningsmöjligheter? Vi vet ju exempelvis i en del storstäder kan det vara svårt med planer och liknande. Vilka förutsättningar hade ni?
Jag skulle säga att vi hade ganska bra. Vi var ju på Malmö IP hela tiden. Sen hade vi inte helplan eller alltid halvplan. Men vi hade ganska bra. Däremot tror jag vi stack ut i vårt lag. För att ibland ställer kommunen in träningar. Det ska städas, det ska ändras. Ibland var det... När damlaget hade en Champions League-match då var arenan stängt 2-3 dagar innan. Då fick inga ungdomslag träna. Och då fick vi ut ett mejl, men vi har inte träning den här veckan. Men jag var ganska tydlig med den att träna, så vi gick ut i parken och körde. Så att, jag tror vi löste det på ett bra sätt.
Detta är ju en period när hon är i ålder för att ta sig ut i det som kallades elitflicklägret, som ju heter någonting annat nu. Då skickade ju inte Skåne några spelare. Hur var det?
Nej, men det var speciellt. Jag tror inte från min sida och kanske så mycket för spelarna, men det var en stor grej i Skåne, det var en stor grej i Malmö, det var en stor grej med föräldrar. Men eftersom hon och några andra 02 var så duktiga, jag hade dem i F19, då spelade vi i F19 allsvenskan. Så jag hade ganska god kontakt med Per då, som var landslagstränare. Så vi filmade våra matcher och sen skickade vi till dem och sen besökte han en gång. Så vi löste det bra i alla fall i vårt lag.
Hur viktigt tycker du det är för unga spelare att testa sig internationellt och möta andra typer av motstånd, andra spelartyper, andra spelsystem och så vidare?
Jag tycker att det är jätteviktigt. Sen tror jag inte alltid det behöver vara ett utländskt motstånd. Alltså vi spelar mycket mot danska lag. Vi spelar mycket mot killar, ska jag säga. Mycket vi spelar i en serie med killar. Vi har anordnat egna träningsmatcher, träningsserier med killar. Och då fick vi möta olika saker. Så jag tror att det du säger, man måste möta olika motstånd, olika typer av egenskaper, olika typer av fotboll. Sen vet jag inte om det alltid måste vara i ett ungdomslandslag. Ja, typ så.
Det har ju pratats om tabeller, resultat och så i ungdomsfotboll i Sverige. Hur var det när hon kom till er och har det haft någon effekt överhuvudtaget?
Vi hade serier, vi hade tabell. Jag vet inte om det var påverkat så mycket. Vi försökte alltid, vi spelade ju som sagt 2-3 år äldre. Så vi försökte alltid vinna varje match. Det var viktigt för oss. Sen var vi hamnade i tabellen. Det tror jag inte vi så mycket pratade om. Men vi försökte vinna varje match. Vi fick slita. Jag tror mer på det viktigaste motståndet du får. Kanske inte så mycket vad matchen blev. Det tror jag i alla fall. Jag tycker att det är för dåliga flickmatcher som är jämna. Alltså många matcher i de klubbarna jag har varit i slutar 5-0, 6-0. Jag tror man behöver mer en mot en. Det slutar 5-5. Man vill förlora med ett mål i sista sekunden. Det tror jag är viktigare än att fokusera på målen och tabellerna, tror jag i alla fall.
Finns det något i hennes karaktärstory? Du har pratat om att hon är ganska blyg, introvert, men när det kommer till matcher och kommer till träning, vad är det som särskiljer henne jämfört med de andra tjejerna som också var duktiga i samma ålder, men så kanske inte har nått lika långt än?
Jag skulle säga att det är en tydlig sak. Att hon hittar inga ursäkter. Det är ingen annans fel om hon missar målet. Det är ingen annans fel om hon missar en passning. Tvärtom, om vi släpper in ett mål så kan hon tänka att det är hennes fel. Inga ursäkter. Alltså, inga ursäkter. Jag skulle säga att det är nummer ett största skillnad mellan hon och alla andra som inte är på hennes nivå. Inga ursäkter.
Vid vilket tillfälle blev du övertygad om att hon skulle gå så långt som hon har gjort? Jag menar, hon har spelat landslag, vunnit medaljer med landslaget, något Women's Super League och så.
Tidigt skulle jag säga, alltså nästan första månaden hon sa, så jag började snacka om henne. Det var så det blev att hon blev kallad Benny. För jag kunde inte gå runt och säga Hanna hela tiden. Så när vi pratade om henne så sa jag, Benny kommer att bli bäst. Det är väldigt tidigt. Det är sällan man ser någon som inte letar ursäkter. Så jag har tränat 100 spelare. Det är alltid någon vid något år, vid någon ålder, vid någon tidpunkt under året där de säger, det är någon liten ursäkt. Och det irriterar mig fullkomligt. Men hon aldrig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Om du, när du ser henne idag, vad känner du? Att du varit del och ta fram henne?
Nej, vill inte prata så mycket om mig själv. Jag tycker det är jättekul. Jag är stolt varje gång hon blir kallad till landslaget. Jag är stolt varje gång hon får spela. Jag är stolt varje gång hon liksom... jag blir stolt över små grejer. När hon skriver autografer till någon annan eller ställer upp på reklamer. Eller, alltså vad som helst. Man liksom bara, fan vad härligt liksom. Och jag vet att hennes medspelare är stolta som gjorde henne bättre. Jag kommer alltid tillbaka till det, att göra varandra bättre på planen.
Om man tänker sig att man försöker lära sig någonting av Hanna Bennisons framfart, vad tycker du kan svensk fotboll, vad lär man sig, vad är viktigt att tänka på när man tar fram en spelare?
Jag tycker nummer ett som vi jobbade mycket med, det är att kunna spela med två fötter. Det tycker jag är nummer ett. Jag tycker det är alldeles för många som inte kan spela med två fötter. Jag kollade på Champions League här om veckan när Rosengård mötte Barcelona. Jag tyckte det var den största skillnaden mellan att hantera bollen. Vissa där tyvärr kan inte spela med sin svaga fot. Så det skulle jag säga det första hon var duktig på. Det andra, något vi jobbade mycket med. Oftast jobbar man, hör jag i alla fall, mycket med numerära överlägen. Att du börjar mot en, sen börjar du två mot en. Sen ska du lära tre mot två. Jag körde tvärtom. Jag gjorde en mot en. Sen är du en ensam mot två. Så att den offensiva spelaren var ju normalt underläge. Och de som körde försvarsspel var normalt överläge. För att jag tycker alltid, kan du dribbla av tre stycken hur lätt som helst. Eller det är ju skitlätt att spela fotboll. Så jag tror mer på att skapa numerära överlägen genom att dribbla. Än att du får numerära överlägen och så ska du passa det förbi. Jag tror inte på det. Jag tror man måste lära sig att dribbla.
Per Lagerström har lång erfarenhet både som fotbollstränare och företagsledare. Fotbollsmässigt har han tränat Hammarbys damer, varit klubbdirektör för Gävle IF och förbundskapten för flera olika ungdomslandslag. Vid sidan av fotbollen har han varit vd för sociala medierföretaget Notify. Och just nu jobbar han som investment manager på Almi Invest. Senaste året var han också expertkommentator i Viaplays damfotbollssändningar. Men det var som förbundskapten för F15 och F17-landslaget som han stötte på supertalangen Hanna Bennison.
Första intrycket var att hon stack ut något enormt. Man såg på fotbollsplanen en spelare som var klart mycket bättre än alla andra hennes år. Men det fanns också någonting med hennes aktioner. Det var inte bara att hon var bra, utan hon var otroligt maximal i allting. Extremt noggrann. Och så ett par ögon som var så påkopplade. Så att det var något speciellt första gången jag såg henne.
Hur tidigt hörde du talas om henne som en talang?
Det var ganska intressant där. När hon var 15 år, det var ju ett år för svensk fotboll där det här utvecklingslägret... Där Skåne inte var med, så spelade, de skickade inte spelare till det läget. Men det ryktades om att det fanns en spelare i Skåne. Då var det Ulf Kristiansson, min tidigare kollega som jobbade där. Så att man fick helt enkelt åka. Jag vet att Ulf åkte och letade upp Hanna Bennison. Det var inte så svårt för att alla pratade om henne. Och liksom från den dagen
om man hört att det var någonting extra, och så har jag jobbat ihop mycket med henne genom åren också.
Vad tror du att det som har gjorts rätt med henne? Jag menar, hon gick ju, hon var ju gift Nika redan som tidig 5-6-åring och sen bytte hon då till Rosengård i 11-12-årsåldern. Vad är det man har gjort rätt, eller är hon en råtalang som hade kommit fram oavsett?
Nej, alltså dels så tror jag att vi kommer få fram vissa såna här guldkorn alltid. Det tror jag beror på också svensk fotbolls liksom grund med vår breda idrottsrörelse, att vi har liksom fotbollen nästan i DNA. Det ploppar upp. Men jag tycker fortfarande att det finns en dimension till det, Hanna Bennison, att förutom, om man slutar prata om henne, om man pratar om formerna runt omkring, så är det som du beskriver. Hon bodde nära en elitmiljö. Hon kom in tillsammans med dem för att det fanns tillgänglighet. Och det tror jag är viktigt. Jag tror inte någon hade varit mogen för att flytta jättelångt i området. Utan hon kunde göra det, fortsätta samma typ, men i en ny miljö. Samtidigt har väldigt många kloka människor på ändå säga runt omkring sig. Dels att de duktiga ungdomstränare då i Rosengård, Ida. Hade Therese Sjögran faktiskt som sportchef i Rosengård. Vi har väldigt bra dialog. Trots att hon var tidig i Rosengårds liksom seniorlag. Jag tror Hanna Bennison gjorde ändå 19 U17-landskamper. Och det är inte på internationella data. Men klubb hade kunnat stoppa henne där. Men det var en väldigt tydlig dialog med att Anna, hennes föräldrar, förbundskapten, klubbar, en oerhört stor apparat runt henne som jag tror en av nycklarna faktiskt också, att hon fick blomma ut den här talangen som kommer att finnas här och där.
Hur upplever du henne som person när det kommer till problem och utmaningar?
Ja, hon, dels har hon en extrem målmedvetenhet, men också om man, liksom, det är därför jag tänker så här, det här systemet runt Hanna Bennison, systemet behöver alltid finnas, men systemet behöver hanteras olika på vilken spelare är. Hanna Bennison hade en enormt egen, alltså otroligt intelligent, väldigt, väldigt coachable, tog till sig saker, hon kunde titta på landskamper och prata om utveckla sin hemmamiljö. Men hon kunde ta ett extremt stort ansvar kring hennes utveckling själv, tillsammans med det här. Jag tror hon behöver samma nätverk, vi tar till exempel Rosa Kafaji, en annan som är lite äldre. Kanske behöver en annan typ av individ, men behöver en annan typ av coaching. Det finns ingen en enda väg för de här talangerna, tror jag.
Var det något Hanna Bennison saknade som man behövde peka på och jobba med?
Ja, men det så tycker jag att hon saknade när hon blev lite, hon var ju väldigt, väldigt bra, men hon spelade ju ett av liksom Sveriges bästa lag då, ett Europas bästa lag, Rosengård. Det var ju faktiskt speltiden. Att det var väldigt svårt att slå sig in där, och en träningsmiljö kan vara okej, något år eller två, men hon spelade lite för lite. Det där tror jag faktiskt, jag tycker det stora jobbet gör alltid klubbarna, men där tror jag komplementet med landslag, att man får spela 15, 12, 13 högkvalificerade matcher. Vad de spelas, det är för mig ingen roll, men de behöver spelas för unga spelare, så att de får möta väldigt hög spets, stora utmaningar och se vad som krävs. Det tror jag är väldigt viktigt.
Hon var ju lite omsusad och jag menar, lite upp i åren, som var med på olika listor och liknande som stor talang. Hur är det att hantera den typen av uppmärksamhet, att just få ett, vi sätter ju gärna klisterlappar och supertalang och liknande, vi i media är ju delaktiga i det. Hur hanterade hon det?
Ja, det är ju en utmaning för, tror jag, alla människor i dagens samhälle och idrottare, att man blir, att det är, du får stämplar och nu får vi fråga, det är bara Anna som kan svara på det, men min bedömning är att visst, hon hanterar det bra, men jag skulle ju inte råda någon att få ett pris för utländ till världens bästa talang, för det blir ett utifrån tryck som är enormt. Och jag tänker också på hennes val, vad hon gör sen då. Hon går, jag tycker ändå någon tanke där, men hon går till Everton, redan då fick hon fråga, är det en stor klubb eller inte, det är världens största talang. Jag tror hon valde den med väldigt strategiskt för att få spela. Men sen så fort hon inte får spela, då påminner ju alla henne om att det faktiskt är världens största lag. Den, jag tror Erik vet det själv, om du inte får spela har du nog tankar i huvudet. Det blir inte bättre för det där liksom ältas i huvudet.
Jag tänker där kring matchsituation inför matcher. Hur upplevde du henne som person där? För jag vill ändå in lite där på kring karaktären.
Hanna Bennison, superintelligent men ganska blyg som person, och min som lilla roll i landslaget här, även fast vi var i högkvalitativa matcher, det var ändå att utmana henne så mycket som det gick. Hon var överlägsen sina lagkamrater och de flesta spelarna i världen. Så trots att hon inte pratade så fick hon vara lagkapten. Hon fick slå straffar, fick slå frisparkar. För hon behövde de utmaningarna. Och det ansvaret hade jag inte kunnat ge till alla bara för att. Men henne kunde ge det till. För hon var mogen. Hon gillade ett ansvar. Men hon skulle inte be om det. Så att...
Jag tänker i det läget som ledare då, så ger du henne ännu mer press för att hon behöver det för att ta nästa steg.
Ja, förhoppningsvis så tänker jag att det kanske ändå ger henne i alla fall en tillräckligt svår utmaning. Alltså hade man gjort det med spelare som jag kanske inte kände hade den karaktär som Anna Bennison som ändå kände att det är ingen slump att hon slår in straffen mot USA i somras. Hon gillar det. Det är en press. Men jag tror hon antar den utmaningen. Så jag tänker att det ger mig hela tiden lite och behöver lite svårare saker att göra hela tiden. Och det var ju att hon gick ju från ett U17-kval direkt in till U23-landslaget. Liksom samlingen efter. För att Hanna Bennison behövde vara utmanad. Hon var för bra även mot Spanien.
Hon hade ju stark fysik och stark med bollflytt och liknande. Hur viktigt var det att kombinera med en mental styrka även om hon var blyg?
Jag tror att den är helt avgörande. Det är en del i det här väldigt svåra talangbegreppet tycker jag. Dels att hon hela tiden, jag har hört om flera, jag pratade i helgen om en annan spelare från Malmö, Hugo Larsson, och Andreas Eriksson sa någonting om honom att en oerhört vinnarskalle med en ödmjukhet. Och det var det hos Hanna Bennison också. Hon tyckte ingenting var omöjligt, hon var inte blyg, men hon antog varenda utmaning. Och sen så tror jag att det var därför, hon gör ju jobbet hemma med, jag tror att Hanna Bennison själv som har den här oerhörda inre driven. Du ger henne, hon ser någonting. Hon kommer till ett landslag, hon möter någon spelare. Den kan vara lite bättre, jag ska göra det lite snabbare. Och hon gör väldigt, väldigt mycket av det på stor egen hand. Man behöver bara putta på väldigt lite. Och det är ju väldigt svårt att träna ut för de som inte har det.
Hon har ju varit med och vunnit OS-silver och tagit VM-brons och så. Hur ser du på hennes utväxling idag? Hon är ju fortfarande inte särskilt gammal, men... Har ju ändå varit i elitfotbollen under många år.
Hon har ju det. Hon har en gedigen erfarenhet. Det är klart, när man har sett vad hon har för kapacitet så hade jag ju... Om jag hade gissat hade jag trott att hon... Om man kan säga det trots de där meriterna som hon faktiskt har. Men hon var en fantastisk spelare. Att hon hade kommit kanske ännu längre. Att hon kanske nu när svenska landslaget inte hade centrala mittfältare på skadelistan. Att hon hade fått ännu mer speltid. Det hade jag nog trott. Och jag tror det grundas lite grann att... På hemmaplan där i Everton, att hon har inte fått 100% förtroende i en specifik roll. Det tror jag är så utmanande. Vad är det hon ska spela? Det handlar inte bara att tänka vilken klubb det går till för att du ska få spela. Hur ska klubben använda mig som spelare? Och där tror jag hon har kämpat igen i Everton. Och det kan vara en av anledningarna att hon inte nått full potential än. För jag tror fortfarande den finns där.
Vad kan svensk fotboll i stort lära sig av en liksom resa som Hanna Bennisons för att försöka få fram fler?
Jag tycker det här är en rolig, det är därför jag gillar den här diskussionen. Det här är en väldigt, väldigt viktig fråga. Alltså, dels så tror jag att man måste förstå att det finns ingen exakt väg det är människor som jobbas med. Däremot så en nyckel när vi hittar de här guldkornen, det är att vi faktiskt gör någonting extra för dem. Att klubbarna, sportcheferna, förbund, om det går, föräldrarna som måste sätta in det. Den funktionen, så att man faktiskt ger de här talangerna alla förutsättningar för att lyckas. Och det här som tycker jag var intressant att lyssna på er, att det ena utesluter inte andra. Alla talanger kommer att säga att de behöver utmaningar, mycket träning, uppflyttning, tuffhet. Det är sant. Men det betyder inte att... Det är det enda sättet svensk fotboll ska jobba. För de här spelarna ska få det. Men den stora massan måste få det andra. För annars kommer vi inte hitta de andra spelarna. Det är min personliga åsikt tycker jag. Talangerna måste få en extra. Vi är skickliga på den breda. Jennifer Falk tar exempel. Hon stod 0-0 mot Chelsea. Hon gjorde debut i eliten i Malbacken som 22-åring. Hon kanske hade försvunnit. Om vi tror att alla spelare behöver ha den här superspecialiseringen, superfokuset. Rätt matcher. Vi måste kunna jobba med båda delarna i svensk fotboll. Ta vara på guldklimpar, för de är inte så många. Men ha bredden, den stora massan, och få fram fler senare som vi inte vet om tidigt. De måste gå parallellt tycker jag.
SOGK Skärlo är en liten förening från orten Svarte utanför Ystad. På 70-80-talet gjorde man några säsonger i den tidens damallsvenskan, men förutom det har klubben knappast gjort sig känd utanför Skånes gränser. Tills nu vill säga. För det är ju Skärlo som är moderklubb för svensk herrfotbolls största talang på många år. Hugo Larsson spelade här fram till 12 års ålder då han lämnade för Malmö FF. Anders Fritz är numera ordförande i klubben och han var barn- och ungdomstränare när Hugo Larsson tog sina första steg som fotbollsspelare.
Jag säger, det första intrycket, det var ju när min son spelade i samma lag. Det var att det här var ett gäng som ville spela fotboll även om de kanske bara var 4-5 år gamla. De var inte där för att med boll och lek och de här grejerna runt omkring. De skulle bort till och spela fotboll helt enkelt. Och det var verkligen så, det är nog det första jag minns av Hugo. Här spelade vi fotboll.
Vid vilket tillfälle förstod du att han kanske hade något speciellt? Var det något som stack ut?
Ja, men det ser man ju direkt. Alltså, han hade ju en talang direkt från början. Vet han med motoriken, blicken från spelet, tekniken. Alltså, väldigt tidigt han utmärkte sig jämfört med de flesta andra. Även om så är den gruppen var det flera stycken andra som också var väldigt duktiga. Så han blev nu liksom en fin miljö att fortsätta utvecklas i vid en tidig ålder. Men han stack ut, absolut.
Jag tänkte så här, nu var jag extremt ung här de här åren som du pratar om. Men finns det något i hans karaktär som fastnade hos dig i samband med någon match eller någon resa? Eller hur han attackerade eller liksom hur han tog an sig matcher och träning?
Absolut. Alltså det, för Hugo har ju fotboll varit det viktigaste så länge jag kan minnas. Alltså, alltid har han levt för fotbollen. Jag har inte varit intresserad. Vi kommer ju från Ystad kommun, där spelar man handboll. Totalt är vi inte så. Jag tror jag gick på en handbollsträning sen aldrig mer. Han skulle spela fotboll. Så att, väldigt, väldigt alltså, dedikerad till att spela fotboll.
Hur gjorde ni när ni då har en talang och som är väldigt dedikerad? Hur hanterar man det kring träningar? Var det specialträning eller fick han liksom anpassa sig efter det som gällde i den gruppen som kanske då ändå var en driven grupp?
Den gruppen, nu var det ju hans föräldrar Jonas och Petra som var tränare i gruppen. Och de gjorde inte i den här gruppen någonting annat än i alla andra grupper. Det var det här, jag lyssnade på podcast av så att han med saft och bulle-grejen var nog rätt så mycket så som det är i en förening, en liten förening som vår. Där det gäller att alla ska vara med, alla ska trivas, det ska vara roligt och det är kompisarna man spelar med. De gjorde på samma sätt där. Så tror jag att i och med gruppen var de var duktiga, de ville spela fotboll tidigt. Att det hjälpte dem mycket i att det blev bra övningar tidigt och man var runt på väldigt mycket turneringar fast de var små. Spelade mycket runt omkring, inte bara i lokalt utan mer runt om i Skåne.
Hur skickliga var de som grupp när de åkte runt och spelade turneringar?
Alltså jag har inget minne av att de förlorade en enda match faktiskt. Jag tror inte det. Jag kanske någon oavgjord någon gång. Men då är det ju framförallt femmanna fotboll som var på den tiden. Där var de ju jätteduktiga.
Vad var det som stack ut kring Hugos fotboll mer än att han hade en stark karaktär?
Ja, men det var ju viljan vinna också klart. Alltså enorm vinnarskalle. Det var ju på din fråga Erik. Vinnarskallen, den har ju funnits där hela tiden också. Och inte acceptera en förlust, då blev det. Alltså, man blev besviken, irriterad, kanske till och med förbannad i vissa lägen. Men det var inte ensam om, utan det var fler i det laget som verkligen ville vinna. Det märkte man.
Det du beskriver här är ju en, för mig i alla fall, som också kommer från en mindre samhälle, en optimal miljö för unga personer att utveckla sig. Tränare som är drivna och framförallt en spelargrupp som nästan driver sig själv. Fanns det något mer inom föreningen eller kanske samhället och bygden där runt som också du tror påverkade Hugo och de andra i laget?
Ja, men det kan vara att själva tillgången till Svarte i en liten by med 1000 invånare. Men vi har ändå en stor idrottsplats med gott och möjligheter att gå upp och spela fotboll precis när du vill. Vi har flera gräsplaner runt omkring i byn där man bara kan spela fotboll spontant. Och det gjorde de hela tiden. De spelade så mycket fotboll i skolan så att de ville förbjuda fotbollsspel på rasterna. lärarna. De var så trötta på det. För ibland blev det lite konflikter och så klart. Men det lyckades vi få stopp här. Tack och lov.
Så att egentligen kan man säga att barnen själva fick... Det fanns liksom inga gränser för hur mycket de kunde hålla på då?
Inte i den här åldern. Alltså då. Och det kan man ju säga svart generellt. När man går upp till idrottsplatsen så är man... Där är nästan alltid ungdomar uppe och barn och spelar fotboll på deras egna villkor. Det är inga liksom proffstränare som håller på och sånt. Utan de sticker upp och spelar och har det roligt själv och står och slår frisparkar och håller på. Så det kan vara någonting i miljön som är positivt. Att vi spelar mycket fotboll i byn.
Hur mycket fanns det inslag eller fanns det överhuvudtaget inslag av någon specialträning eller något extra som... kan ha hjälpt till på vägen?
Ja, alltså det som kan ha hjälpt till på vägen, det är klart som en liten klubb så hjälps man åt åldersmässigt. Då. Jag var ju tränare för laget som var åldern över. Och då behövde man ibland låna upp spelare för att få hjälp. Och Hugo ville gärna vara med, hjälpte till. Så det är klart, då fick han en lite tuffare utmaning att vara med och spela där. Mer, kanske mer fysiskt om de är 1-2 år äldre och så vidare. Då. Så att där fick han ju den möjligheten också. Att man var inte så indelade. Och vi har ju mycket så att vi hjälps åt. Vi har både tjejer och killar i klubben. Alltså att tjejerna är med och spelar i, liksom i mixade lag långt upp i åldern. Och, alltså vi försöker inte vara så strikta. Utan vi spelar på helt enkelt.
Var han med och tränade med den här gruppen då som du hade hand om också? Eller var det bara i samband med matchen när man okej, vi behöver ta med 3 från gänget under? Eller var han med på träningarna också där eller?
Ja, det var nog mest matcherna som det var. Jag tror de höll sig rätt så mycket i den gruppen ändå faktiskt. Det tror jag. Sen har vi sådana fotbollsläger och så. Där spelar man ju grupperna över varandra och spelar alltså på ett annat sätt. Då har vi fortfarande ett stort fotbollsläger. Du vet när Hugo hälsar på så pratar om det när man pratar med spelarna i klubben här innan i år. Så att det är någonting jag minns speciellt hur kul det var och hur viktigt det var för honom att han var glad att höra att det fortfarande fanns kvar i klubben.
Nu verkar det inte varit många förluster och motgångar, men hur var det ändå så när det blev någon motgång? Hur hanterade han det?
Nej, men det kunde nog vara besvikelse. Absolut. Det tror jag. Ja. Och säkert inte bara han, utan jag vet ju att vi förlorade. Med mitt lag så hände ju när han var med och spelade i det. Då hände ju att vi åkte ur turneringarna till slut. Så att men jag tror han tog det rätt så bra egentligen där. Alltså det var inte dålig stil på något sätt. Men man märker, vissa spelare vill ju mer. De vill ju vinna, tror jag. Ja.
I svensk fotboll har det ju blivit med det här att man inte har tabell och kanske resultat på samma sätt. Hur mycket spelar det en roll för Hugo?
Ja, det är en grej jag har tänkt på. Att nu, när han spelar så var det ju fortfarande resultat i de yngre åldrarna. Och det har ju försvunnit nu. Och vad det för betydelse. Jag märker det på våra spelare att det kvittar ju att vi inte räknar resultat. De vet ju att de vann med 3-2 och förlorade med 4-1. Det vet de efteråt ändå. Så att jag vet inte vad det hade för betydelse egentligen att man räknar resultaten. Det är svårt att säga.
Hur tidigt började Malmö FF och kanske även andra föreningar höra av sig om Hugo?
Ja, men det var det väldigt tidigt. Sen var det ju klart, gick det mycket till föräldrarna direkt också. Men vi var ju inne och spelade turnering i Malmö. Jag tror de fick syn på Hugo tidigt. Det tror jag.
När fick han så att säga professionella tränare? Var det först när han kom till Malmö FF?
Ja. Han var nu på en hel del sådana här läger och så vidare som ordnades ganska så tidigt. Jag vet att det var flera spelare i laget som var iväg på sådana här specialistläger och alltihop och så. Så det gjorde han nog rätt så tidigt. Och det var många i gruppen som tyckte det var kul som jag åkte på. Typ sådana här curve coaching och sådana. Den typen av träning. Så jag tror han var rätt så tidigt ute. Men där... Exakt, när han började träna mycket med Malmö FF, det var väl egentligen när han var runt 12 års ålder. Alltså där i samma akademi. Alltså, det var där det började på riktigt.
Hur är det känslan när man som liten förening ändå har en sån talang och så får man släppa till någon högre upp i näringskedjan?
Ja, men det är vår roll. Alltså, vi har ju släppt fler efter Hugo. Alltså Vi spelar i Rosengård och vi har fler in i Malmö nu som precis har börjat. Och vi måste förstå vår roll. Alltså, vi är ju tid för att skapa den här fina grunden och börja på. Och sen är det härligt att vi får tillbaka vissa av våra spelare. De kommer tillbaka när de kanske blir äldre och insett att de kanske inte kommer till att spela Malmö FF eller i Frankfurt, men kommer tillbaka och spelar hos oss igen. Då blir man ju glad. Men det är ju klart.
Hur är känslan när du ser Hugo Larsson i en landslagsdräkt eller i Eintracht Frankfurt-dräkt gör mål på Bayern München?
Ja, man blir ju så stolt. Det är klart. Vi följer det med stor spänning och glädje. Så att det är självklart. Som jag sagt, sån tur vi hade. Tänk att vara lilla Farlo, den förening som vi jobbar med, som hade den turen att Hugos föräldrar valde att bosätta sig i Svarte och börja spela där. Och att jag tänker som så, vi har inte gjort något unikt i klubben som så. Det tror jag inte, utan det är många andra klubbar som hade Hugo är så pass duktig så det kvittar egentligen. Så länge det inte har varit något negativt så hade han garanterat att sig vidare ändå, tänker jag. Men vi har kanske gett en bra grund alltså, att stå på, och där kan vara andra grejer som inte riktigt man har förstått. Det var kanske en väldigt bra miljö där. Det var inte bara han som var duktig i laget, utan det var flera.
Ja, finns det någonting du tror att man kan lära sig liksom något lite bredare utifrån talangutvecklingen? Eller är han en sån exceptionell talang att det spelar inte mycket roll vad man gör?
Alltså jag tror faktiskt att Hugo var en exceptionell talang. Jag tror det. Jag tror han har kommit vidare oavsett. Så jag vill inte... Vi vill inte ta på oss mer liksom av grunden kring det, förutom att vi inte förstör på i vart fall.
Ja. Nej, och ni fick honom att kunna spela fotboll i skolan, brast och liknande, så att de inte drog in det.
Jo, alltså när det var bråk, jag gick ju dit ibland på rasterna själv, vet man, gick förbi i byn, alltså bara kolla liksom, så att allting gick rätt till så de fick fortsätta spela fotboll. Och det är kul. Barnen spelar fortfarande jättemycket fotboll på rasterna i Sverige.
När Sverige för 10 år sedan tog ett sensationellt brons i U17-VM var Roland Larsson förbundskapten. Medaljen blev slutpunkten för en lång och framgångsrik karriär på Svenska fotbollförbundet som inleddes redan med Tipselitprojektet på 90-talet. Sedan dess har Larsson tillhört Malmö FF. Numera är han koordinator för klubbens alla flicklag, men det var som P19-tränare som han hade hand om den mycket lovande talangen Hugo Larsson.
Det var ju när han var på sån här provträning till Malmö idrottsgrundskola när han var 12 år. Då hörde jag talas om honom att han gjort en jättebra provträning. Gå in som forward här från Ystads IF och dessförinnan var en Charlo i Svarte.
Ja, och vad är det som gör att man vill gärna ha in dem rätt tidigt i verksamheten?
Ja, men vi har möjlighet att forma dem och erbjuda dem en väldigt bra utbildning tillsammans med andra duktiga spelare här och samtidigt försäkra oss om att det blir en bra skolgång också, så att man får ordning på det. Och sen har vi dem nära oss här på stadionområdet med dels träningsskolan på förmiddagen, de äter lunch för de går skolan och sen så kommer de ut och tränar på eftermiddagen med laget, just så att de är nära oss. Det känns jättebra.
Ja, vilka krav ställs det ändå på när man är 12 år och att man då gör ett relativt stort skifte trots allt om man bor lite utanför Ystad och sen ska istället bedriva mycket av det man gör i livet vid den åldern i Malmö?
Vi erbjuder ju en bra fotbollsutbildning och för den Malmö idrottsskola och hela vår akademiverksamhet som vi har på andra skolor runt om i Skåne idag har vi egentligen bara en målsättning, och det är att de går ut med godkända betyg och kan ta sig vidare till gymnasiet. Så att fotbollen finns ju där naturligtvis, och det gör vi så bra som möjligt, men vi har skolan i förarsätet där så att säga.
Om man plockade honom som 12-åring, hur tidigt hade ni hört talas om honom innan det är som lyder till att man blir dit inbjuden på provträning och liknande?
Om jag har uppfattat det rätt så var det så att vi hade ett av våra lag som var ute och spelade en turnering någonstans, och där fanns han med i Ystad då och hade gjort jättebra ifrån sig. Han spelade ju forward på den tiden, och målskyttar som stänker in rätt många bollar är man ju intresserad av att titta vidare på naturligtvis. Så att han kom in och provtränade här lite grann och vi skapade en kontakt med honom.
Jag tänker på det här, Roland, med kring skolan och vikten av den, att de som går där ska komma ut
på andra sidan med godkända betyg så att säga. Vilka fördelar ser du med skolan som hjälper fotbollen?
Jag tror rent allmänt så tror jag att man kan strukturera sitt liv på ett bra sätt om man lär sig göra det i skolan också. Med att det blir ordning och reda på träning. Man lär liksom sig strukturera dagen. Att man gör vissa saker, vissa perioder. Det hjälper en som idrottare också. Sen har vi ju ett samhällsansvar i detta naturligtvis. Så att vi vill att så många som möjligt ska kunna stå på ett fotbollsben och ett skolben och kunna klara sig i livet även om det inte blir någon fotbollskarriär på hög nivå. Så är det vårt ansvar.
Finns det några karaktärsdrag som man kan urskilja från skolan och de betygen och ambitionsnivån i skolan som man sen kan på något sätt applicera på fotbollen?
Ja, det finns ju hela spektret där tror jag. Så jag kan inte säga att jag kan se något tydligt mönster. Däremot så kan man säga att väldigt många av dem som klarar av att ordna ihop sina dagar på ett vettigt sätt har struktur, lägger upp någon slags plan, målsättning, de klarar sig ganska bra i fotbollen också. Mattias Svanberg är ett annat exempel på som jag tycker är ganska lik Hugo i sättet att vara. De tog sig igenom ett fotbollsgymnasium så småningom bägge två, trots att de bara tränar väldigt mycket på A-truppen och så vidare. Det har de ju igen sen en dag när de ska göra något annat än fotboll.
Vad upplever du att man hade gjort rätt då i Charlo och i Ystads IF där Hugo kom ifrån?
Han hade redan då hade han ett jättebra självförtroende, en väldigt trygg person. Han hade haft roligt med sin fotboll där han kom ifrån. De har gjort ett fantastiskt jobb idag för klubbarna. Bra ledare runt omkring sig, bra människor runt omkring sig som ger en bra värde och grund att stå på och hur man är socialt och så vidare. En väldigt trevlig kille, ödmjuk ska jag säga. Och det gör att man kan flyta in i nya miljöer lite lättare. Så.
Vad var det framförallt man behövde utveckla när Hugo Larsson flyttade till Malmö FF och på något sätt skulle vässa det?
Jag tror det handlar om olika kvalitetsnivå. Det handlar ju väldigt mycket om fart. Att kunna anpassa sin teknik, speluppfattning, sin fysik till högre fart. Göra fler intensiva löpningar. Och det är en resa som tar många år naturligtvis. Det vi jobbar här med är att jobba med alla grunderna fortsättningsvis. Fylla på hans verktygslåga med alla egenskaper han behöver. Kunna få spela fotboll på hög nivå. Så vi har ju naturligtvis någon ambition om att förädla dem och utveckla dem varje dag.
Även om han hade spelat i lag som hade gått rätt starkt så var ju konkurrensen utgår från tuffa när han kom till Malmö FF. Hur hanterade han det?
Ja, men han kom ju i en period där han... de växer. De går en biologisk mognad som är olika i den här åldern. Det händer ju väldigt mycket för norra i laget. Hugo var väl den som kanske stod still lite grann när de andra började växa. Och sen så kom han i fatt så småningom. Men det är klart, där är ju perioder där det kan bli lite kämpigt. Va? De andra... det är väldigt bra betals för fysik i de här åldrarna ju. Och då lyckas man kanske inte med det som man gjorde för ett år sedan. Och då kanske om man tappar gnistan där och inte tror på sig själv, då är man ju illa ute naturligtvis. Men det finns ledare runt omkring i Malmö som hela tiden har pushat honom och stöttat honom och förklarat för honom att nu är du här och nu, vi tror fortfarande på det. Även om inte det ser lika bra ut och du inte är lika nöjd så kommer vi jobba vidare med det här. Och det är liksom perspektiv på flera år framåt som vi pratar om. Så det var lite uppförsbacke ett tag, men man var kvar kanske lite längre än vissa i sin samma ålder i de här lagen. Men jag vill till och med flytta ut på en kant för att han skulle få lyckas lite grann mer och sånt i vissa matcher. Och så. Så att det måste man hela tiden ha det perspektivet på det.
Jag tänker U17 till U19 till A. Du var inne lite grann på det, men byte av grupper kan ju ofta störa unga personer när man kommer till en ny miljö och så vidare. Hur upplevde du Hugo där, alltså när du ser honom ta an en ny utmaning? Liksom?
Han tar ju alla utmaningar och det tar inte lång tid innan han har anpassat sig. Vilken nivå det än har varit. När han blev uppflyttad till Max Westerberg och mig i P19. Då tog det liksom någon vecka, sen körde han och sen var han tongivande i vårt lag. Va? Och det, i botten så tror jag det är det här självförtroendet. Han vet vad han kan, han vet vad han behöver göra för att lyckas. Han är en oerhört klok man rent allmänt, men också en väldigt hög nivå på sin spelförståelse, speluppfattning.
Så att han sliter varje dag. Han är så passionerad för det. Det som är anmärkningsvärt, det är ju liksom det här med när man tittar på ungdomar i den här åldern, så kan det ju vara naturligtvis att vissa dagar är tuffa och då är man kanske på träning, men man tränar inte. Men alltså Hugo tränar varje dag. Han gör ju det. Han gör alltid sitt bästa för dagen. Han är alltid fokuserad, alltid förberedd för att träna. Och det är klart att den investeringen varje dag gör ju att det blir bra till slut.
Jag gissar att han vägde lite lätt och kanske därför han också flyttades ut på en kant. Och så, hur jobbar man med spelare som har talang men liksom som kanske ändå stöter på lite motgångar? Just vi vet ju alla med pubertet och så, man kan växa i olika skeden och liknande. Hur jobbar man med det?
Men jag vet att man i både 16 och 17 snackar väldigt mycket med honom. Alltså, det är viktigt att vi berättar att vi ser och att vi förstår som finns runt omkring. Och att det är ingen panik detta. Det är fullt normalt. Man får inte bli ängslig. Och därför så tror jag att den dialogen är minst lika viktig som själva träningen. Alltså att han har att jobba med människor. Och känner Hugo då i detta fall att han vet om att det finns någon som backar upp detta och att vi gör saker för hans skull, att han ska lyckas och känna sig bra, så tror jag han är så smart så att han har förstått det, och det har han gjort ju. Det är ju uppenbarligen så. Sen när han växt i fatt så kommer han in igen och då kan han köra vidare där och lyckas ännu bättre, och då har det liksom inte varit den svackan ju i självförtroendet.
Har du hela tiden varit övertygad om att det här ska komma? För sen på slutet går det otroligt snabbt när han kommer in i A-laget och sen tar plats och spelar. Och plötsligt nu är det både A-landslag och Eintracht Frankfurt och mål mot Bayern München.
Mm. Ja, men man kan säga som så här att med den erfarenhet jag har varit träffat väldigt många blivande, duktiga spelare, så bygger man ju liksom något omdöme på erfarenheten när man såg någonting sånt här senast, va? Och det är ju hela paketet med personen och spelaren som jag i alla fall då reagerar på. Och just det här när man liksom får träffa Hugo på morgonen på skolträning och fotbollsgymnasiet eller teorilektioner i fotbollsgymnasiet på eftermiddagen, och man känner att detta är på riktigt alltså. Här är någon som verkligen förstår vad detta handlar om och är beredd att göra jobbet. Då börjar jag förstå att det här kommer att bli bra. Sen när han kom upp till oss i 19 och det, den här som jag berättade tidigare om, den här snabba anpassningen, den gick ju bara liksom framåt varje vecka. Och han lärde sig nya saker han kunde ta för sig ytterligare och så vidare. När vi sen spelade i Youth League det året parallellt med Champions League för våra herrar och vårt A-lag, så blev jag helt säker, det kan jag säga. För att alltså, när vi spelar mot Chelsea borta framförallt, då dominerade han matchbilden där så länge vi som lag orkade. Han var helt trygg på det och stod upp liksom mot riktigt, riktigt bra spelare. Och det speciella med honom, hans sätt att spela på när han kommer in på den här tuffa nivån, det är att han är ju ganska komplett skulle jag säga. Han är med i en speluppbyggnad och är dessutom den som regisserar avsluten eller assisten in. Så att han är ju liksom, han är på hela planen och spelar fotboll. Och när du ser det stora spelet i någon, då är det ju naturligtvis stora förutsättningar att det blir bra.
Jag tänker under alla dina år som ledare, finns det någon gemensam nämnare för de allra bästa? Du har sett otroligt många duktiga spelare. Och tänker, nu har du pratat om träningsattityden och förberedelsen, men jag tänker kanske när man kommer in mot match, Som du känner, fasen, den här har något extra, de här har något extra.
Jag tror det är väl de här som älskar att tävla. Alltså som verkligen vill in och alltså, inte bli ängsliga, inte rädda, utan kolla vad jag kan. Nu ska ni få se här vad jag kan. Det tycker jag är häftigt när man är så trygg i sig själv och vet vad man kan och vet hur man ska hantera någonting som är svårt. Den kanske är riktiga utmaningen, den bästa matchen man har spelat. Inga problem. Och det är Hugo i ett nötskal, att han är inte rädd. Han har respekt, men han är inte rädd för någonting. Liksom. Det tycker jag det karaktäriserar de här stora spelarna.
Om man tänker sig att titta liksom för svensk fotboll eller svensk talangutveckling, finns det någonting att lära sig av en sån resa som Hugo Larsson exempelvis gör? Att man kan Vilka lärdomar har ni gjort i Malmö FF kring att försöka få fram ytterligare spelare av den kalibern?
Ja, men vi försöker jobba med det här med att stötta spelarna individuellt väldigt mycket. Jobbar oerhört mycket med individuella utvecklingsplaner och möter dem där de är just nu. Och kan förstå hela det här med den fysiska utvecklingen och så vidare. Det tror jag är en nyckel. Och sen så att ha en speciell metod kring hur du vill spela fotboll är också viktigt. Att du förmedlar den till spelarna. Och att den då också är naturligtvis anpassad till någon slags internationell nivå om vi har ambitionen att få ut vårt härlag i Europa och våra spelare där så småningom, så måste det gå fort. Det är tempo det handlar om, alltså. Det går undan.
Hur tycker du att man kan man göra någonting mer från förbundet eller liksom för att hjälpa den här utvecklingen, för att på något sätt stötta i när man får fram spelare som har kvalitet? Jag menar, nu har man ju lagt till future teams för att fånga upp kanske spelare som är lite sena i utveckling. Mm. Är det en bra väg? Finns det andra vägar?
Nej, men jag tror att det pågår väldigt, väldigt mycket bra verksamhet runt omkring i Sverige i våra akademier. Det är väldigt hög nivå på vår utbildning till våra fotbollsspelare. Så att jag tror att vi har många bra grejer på gång. Det har vi. Men det är klart att internationella matcher, internationella turneringar, att spela det som ung spelare är jätteviktigt. Det tror jag. Det är viktigt att förbundet satsar vidare på det här med future-lagen och att vi kanske har ännu fler turneringar som vi deltar. Där finns ju Skandinavisk mästerskap och sådana turneringar nu också som har kommit till. Och det tror jag är förträffligt.
Vad känner du när du ser Hugo Larsson sänka in ett mål på Bayern München?
Jag var faktiskt där nere och jag såg på honom just i den matchen. Så det var ju en välregisserad dag av Hugo. Jag sa till honom efter att du ska vara klar över att det är nog inte flera gånger oavsett var du spelar i framtiden som du kommer att slå Bayern München med 5-1. Och att han då får göra ett mål, det är ju glädje. Det är fantastiskt att se en spelare vara så bra. Jag tror inte han slår ett felpass eller gör ett misstag på de 90 minuter vi spelar. Och det är ju en kick naturligtvis, det är det ju.
Vad betyder det för er som ungdomsverksamhet som har haft honom sedan 12 år?
Vi är ju jättestolta över detta och försöker kopiera det någonstans i framtiden på något sätt. Men det är ett kvitto på vår verksamhet från skola och vårt samarbete med de klubbarna som finns runt omkring oss. Att vi har en bra verksamhet rent allmänt som kan lyckas forma en spelare av den här kvaliteten.
Henrik Rydström var gäst i ett tidigare avsnitt, det om taktik och trender. Han är Kalmar FF-profilen som ledde den klubben till sitt första SM-guld 2008. När Rydström slutade spela 2013 hade han slagit rekord med sina 802 matcher i KFF-tröjan. Efter spelarkarriären blev han tränare i Kalmar och Sirius och för ett år sedan tog han över Malmö FF. Där blev det SM-guld direkt med den då 18-årige Hugo Larsson som är en av nyckelspelarna under första delen av säsongen.
Det är otroligt intressant exempel för hade Hugo varit där han är idag om inte Malmö hade gått dåligt 2022 och haft väldigt många skador. Det tror inte jag, för då hade inte han fått det utrymmet. Nu hade Malmö väldigt mycket skador och Hugo fick möjligheten. Sen kan man ju säga så att här klyschat tog han den eller fick han den. Han fick den och då tog han den. Och Hugo är ju en spelare som spelmässigt inte alltid är så imponerande i form av hur han tar emot bollen, hur han rör sig. Alltså det finns ju spelare som man ser har någon form av naturlighet. Hugo är ju mer mekanisk, men det som då som vi inte egentligen varit inne så mycket på här, men hur skapar man spelare med den mentaliteten som Hugo har? För att Jag ser mycket Rasmus Elm i Hugo. De är alltså en väldigt stark självkänsla. Självförtroende, ja, men självkänslan är så här. Jag är Hugo, jag är Rasmus. Det är jag oavsett om det gick bra eller dåligt i den här matchen. Och det kommer väl till uppfostran och sen då man har runt omkring sig som tillåter en att vara på det sättet. Så det som imponerade tidigt på Hugo var hur han var så trygg och lugn i sig själv. Och sen kunde man instruera honom i någonting. Och då var det så bara, aha, okej, du menar så här. Och så gick han ut och så gjorde han det, fast dubbelt så bra. Så var man, vad fan, aha. Och sen så hade vi pratat om någonting på någon genomgång. Och sen så veckan efter så gjorde han det, fast tre gånger så bra. Så att liksom, han är som en svamp som bara suger åt sig. Men sen vet man aldrig vi. Jag tyckte inte, jag såg inte att han skulle vara så bra som han var ett par matcher i Allsvenskan under försäsongen. Jag såg att han var bra, men att han skulle plötsligt vara så bra, att han skulle göra det han gör nu i Bundesliga redan nu, svårt att säga om. Men han har den förmågan att okej, okay, så går han in på den nivån och så hittar han direkt att så här gör de här, då gör jag det också, och så gör det lite till. Och det sitter nog, nu pekar jag på min skalle, det sitter så mycket där. Han är väl också ett exempel på någon som inte haft, det låter spikrakt, men han var ju en av de senaste 04-erna upp i U19 i Malmö. Han blev ju kvar i U17 för att man inte riktigt såg att han hade det som krävdes där och då. Så, men gnetade på och lärde sig hantera de sakerna, och det tror jag är så viktigt. Eller det är viktigt.
Hur kan man lära ut det? Eller går det att lära ut det som Rasmus Elv hade och som Hugo Larsson har just mentalt? Hur kan man träna med unga spelare kring det?
Kommer tillbaka, just det, nu är det här separat. Ja, men det här med lärandemiljö, att skapa ett prestationsklimat, att inte jaga det kortsiktiga. Och där som tränare har man ett enormt ansvar. Jag har sett, i och med att jag har varit U17 och U19 nivå, så blir man rätt sugen på att okej, han är bra, fan, vi flyttar upp han till nästa nivå. Vissa behöver det för att de är färdiga. Men det finns några som jag skulle säga att den allra viktigaste egenskapen är att kunna hantera motgångar. För att vi vill gärna se det så här linjärt. Det är inte det. Du misslyckas varje träning, varje dag, och vilka hanterar det, vilka skyller på andra, vilka tar ansvar. Uppfostran är jätteviktigt, men jag tror också att du kan skapa den miljön som tränare, där du tränar spelarna på de här sakerna. Och sen såklart hjälper dem, för de kommer tycka det är jobbigt när de misslyckas. De jämför sig, det spelar ingen roll hur stark du är själv. Du jämför dig med de andra, och nu är han uppflyttad. Men det handlar inte om den som är först fram, utan det handlar om att skapa en, ska vi kalla det, en psykologisk flexibilitet, elasticitet kanske. Och det kan du skapa i den miljön du verkar i. Men som tränare har du ett jätteansvar där. Och då måste det också såklart vara tillåtet att misslyckas. Och hur, det jag försöker göra, det är ju liksom och prata med spelarna om de här sakerna, gör dem uppmärksamma på det, och sen visa på de goda exemplen som du har ofta i din grupp. Och då ser du direkt vilka som har det. Sen är det svårt att träna dem i 2022. Det är det här som du kommer tillbaka till innan med akademi. Det är där du skapar de här förhållningssätten.
Om man tar till Hugo Larsson, fanns det någon tvivel för dig att liksom satsa på honom, att gå all in på honom?
Nej. Det är lätt för mig att säga nu. Liksom. Men nej, han startade varje match. Och det var ju för att han gav mig också. I huvudsak var det ju för att han gav mig saker som ingen annan kunde ge. Han kan springa i evighet, och han hade saker även med bollen som jag behövde. Sen där tycker jag Malmö har varit bra än så länge mot mig, att liksom, ska säga, det är inte så att Malmö sa till mig, ja, men vi måste spela här, ska vi sälja. Ja, det har liksom Malmö aldrig sagt, utan han spelade på sina meriter för att han var så bra. Han hade inte presterat som han gjorde, så hade jag inte spelat honom. För det blir, då slår det på det kortsiktiga. Alltså. Han var härlig Alltså självklar person, och jag förstod också rätt snabbt att de äldre respekterade honom, vilket är en viktig bit som man kanske glömmer bort. För att om det är så att han inte, att de andra känner att han får spela, en spelare får spela för att han bara är ung eller han beter sig på ett konstigt sätt, och då är risken att du, och jag var ju ny tränare, då är risken att du tappar en del av gruppen. Men här var alla redan införstådda med Hugos kvalitet.
Hur långt kan det bära?
Långt. Sen nu gjorde han mål mot Bayern München. Jag tror inte, det är inte liksom, det är inte det som är Hugos. Fan, vem är jag att säga det? Jag minns att jag sa att Zlatan Ibrahimovic inte är någon naturlig målskytt när man spelar mot han i Malmö. Och så och det visar han sig ju vara. Så Hugo kanske blir någon jävla box-to-box-intvält. Alltså, dundra in mål. Va? Men framförallt så är det en spelare som klarar att täcka massa yta och ändå vara väldigt bra med bollen.
Det var ju rätt mycket spännande man fick sig till livs, även om det genomgående på något sätt, för både Hanna Bennison och Hugo Larsson verkar ju varit att de varit otroligt målmedvetna från start, att de har verkligen velat bli någonting inom fotbollen, och oavsett vilka steg man lyssnar på så hör man ju det här med trygghet, självförtroende, oerhört driv, skyller inte på andra, tar ansvar, lär sig, verkar vara riktiga praktexemplar som dock sen fått rätt väg uppåt.
Ja, och det är klart att då tänker man så här att är det tur, är det tillfällighet i vissa fall? Nej, det är det ju inte, för att de har ju lyckats ta sig igenom den typen av svårigheter som kommer i alla karriärer på olika sätt, och kunna hantera det och tackla det och på något sätt lära sig och utvecklas ännu mer till nästa steg och nästa nivå genom att ha gått igenom den typen av svårigheter. Det är väl ett tufft ord kanske att säga, men i alla fall utmaningar på många sätt för två unga personer fortsatt, kan man komma ihåg.
Ja, när man hörde på Ida Skog Embarka så var det ju uppenbart att när hon liksom pumpade upp Hanna Bennison, du är bäst, du får vara bäst, så fanns det reaktioner i föräldragruppen, och att det är någonting man måste hantera när man liksom ger någon extra förutsättningar.
Ja, jag blir lite ledsen när jag hör det nästan på faktiskt. För just det här föräldraengagemanget som tar uttryck och går över styr, att man på elitnivå inom svensk fotboll behöver hantera det så mycket, det tycker jag någonstans är faktiskt tragiskt. Sen har de varit starka, FC Rosengård där, och kunnat hantera det ändå, men jag tycker ändå att se till och håll avstånd till föräldrarna så mycket det går för att låta barn och unga spela själva.
Ja, och sen fick man ju höra att det här att jobba med bägge fötterna, och att hon jobbade med omvända, nu man brukar prata om numerära överlägen, istället jobbade man med numerära underlägen, för att en mot en mot två, en mot tre, för att liksom hela tiden, och de spelade mot killar, och att det viktiga som hon belyste, Ida, var ju liksom det här jämna match, för det är det som ger någonting, det är det man måste få till.
Ja, det är just det här tuffa matcher, att på något sätt det är en tävling hela vägen in, och om du säger det här, att kunna använda båda fötterna, framförallt på damnivå, så blev det ju extremt tydligt att Hanna klarade av det. Hon nämner bland annat Barcelona i Champions League-matchen senast nu mot FC Rosengård, hur de spanska spelarna är skickligare på att hantera bollen med båda fötterna. Och just den här orienteringsförmågan nämner ju Per Lagerström också, att hon var extremt tidig med det, och grunden till det ligger ju i en jättebra teknisk förmåga, så att du kan släppa blicken på bollen och titta uppåt med huvudet istället, så att du kan orientera dig och se vad med och motspelare finns och så vidare. Just det här tempot också, att tempot går upp ju högre man kommer, så kan säga, i pyramiden, och kunna hantera det också.
Per Lagerström lyfte också det, att det var bra att hon kunde komma i en ny miljö. Hon lämnade ju Gifnike, sin moderklubb i Lomma, och flyttade till Rosengård som 11 år, men behövde inte flytta jättemycket, och att där just samspelet som han också beskriver med FC Rosengård, att hon, det hon saknade i speltid i A-laget, eftersom hon kom upp redan som 15-åring, det vägde han upp med att spela mycket landskamper, och att det gjorde att hon hela tiden liksom fick ta kliv. Och han belyste också det här. Hon blev, fick ju stämpling som supertalang, en av världens mest lovande, och att inget lätt att hantera i den åldern, att få den, för att man jämförs hela tiden med det.
Nej, det tror jag också, som Per säger, är extremt tufft och definitivt inte någonting som gynnar den långsiktiga karriären speciellt mycket. Det är klart att det kan vara kul för stund att få den uppmärksamheten och så vidare, men över tid så nämner han ju det också, att det är ingenting som gynnar spelarutveckling över tid.
Nej, och han belyser också att hon valde Everton för att få mer speltid. Sen kanske hon inte varit ordinarie där, eller det har hon inte varit hela tiden, och även i landslaget har hon inte tagit det här klivet. Och det är klart att då brottas man alltid med det här, men jag tycker också Per Lagerströms inspel, vad man kan lära sig, att det är intressant att ja, men vi måste göra extra för talangerna, de här supertalangerna, men får inte glömma bredden. Han lyfter Jennifer Falk i Häcken som liksom satsade mycket senare och som ju står i landslaget och så. Ja, det var ju uppenbart att man ska jobba med båda delarna från Per Lagerströms sida. Och när vi gick och pratade med Anders Ritz i Charlotte utanför Ystad, och där ska man ju säga att han, Hugo Larsson spelade där från början, sen bytte han till Ystads IF, spelade några år där innan han gick till Malmö. Men att även där finns det ju på något sätt, även om alla var duktiga, men det fanns ju ett samspel mellan bredd och elit liksom, att de alltid kunde spela fotboll, att det är en trygg miljö. Du känner väl igen dig lite från uppväxt på ett mindre ställe?
Ja, man blir ju jätteglad, och det fick man ändå även det intrycket, just den här miljön. Man pratar kanske för lite om den här genuina miljön, att liksom ge tillfälligheter och ge möjligheter för barn och ungdomar att hela tiden kunna utöva idrott och sport så mycket som möjligt. Det ska vara enkelt, det ska finnas ett fotbollsplan utanför dörren mer eller mindre för att skapa de här förutsättningarna. Och det hade ju Hugo i Ystad, och det hade Hanna i Gifnika också i början där, och även miljön att sen inte behöva flytta hemifrån till Rosengård till exempel. Så just den miljön tycker jag på mindre orter, att man skapar de förutsättningarna, det är otroligt underskattat.
Och Hugo Larsson var ju eftertraktad, han provspelade ju lite utomlands, men det blev ju Malmö FF han provspelade där. Och intressant att höra Roland Larsson som jobbar med MFF och som ju för 10 år sedan ledde svenska U17-landslaget när de tog ett klassiskt VM-brons. Ja, men han pratar mycket om hur Malmö trycker på skola och att det är en bra struktur och att det är det som gäller. Och sen också just lite det man hör om Hanna Bennison, ja, men att Hugo är trygg och han har självförtroende, ödmjuk och klar av miljöer och gick in liksom med det drivet att han tränade alltid som Roland Larsson sa. En del spelare kanske inte gör det. Det är ju också en inställning som finns där.
Ja, men det är ju framförallt en intelligens och en mognad hos en ung person att förstå att med sin satsning vad det gäller förberedelse. För det är också ett ord som ofta glöms bort för när man pratar med spelare och framförallt yngre spelare, att de har inte riktigt den insikten och förståelsen för vikten av förberedelse. Hur har jag fixat mina skor? Har jag ätit ordentligt inför träningen och så vidare? För att gör jag inte det, då kommer jag inte kunna maximera min prestation på träning, som i sin tur leder till utveckling längre fram. Så just den här mognaden, och det är också samma sak med Hanna där, tidigt var otroligt fokuserad på uppgiften som är här och nu. Och idag är det träning, då är det 100% där. Sen imorgon är det något annat, det kanske är match, det är ny träning och så vidare. Men hela tiden leva i nuet och fokusera på nästa uppgift.
Det var ju också fascinerande med Hugo Larsson att han ju, det gick ju så otroligt snabbt sista 1,5 år. Men innan det, att jag menar, där är ju Roland Larsson öppen med att han hade det tufft. Han var liksom, och det sa Henrik Rydström också, den sista 04:an som flyttades upp, att han fick verkligen kämpa med det, och att hur de jobbade individuellt med honom och sa att vi tror på dig på längre sikt. Och det var ju en av lärdomarna som Roland Larsson har för svensk fotboll, att vi måste jobba individuellt med spelarna, att liksom ge dem, tror ni att vi fattar att här kommer liksom din biologiska mognad är lite senare, du kommer att komma. Och det pratade vi ju med Dale Rees om i avsnitt 12, också just att kunnandet bland ledarna om att den biologiska mognaden, puberteten, att du kommer, jag gillar också det att Roland Larsson sa, till slut flyttar vi ut honom lite på en kant för han skulle få lite självförtroende.
Ja, men det är framförallt att man slås ju av det och kompetensen som finns inom Malmö FF såklart. Det är den största klubben, de har mest pengar, men de har också mest kompetens. Det som jag tänker lite på, det är ju de här andra spelarna som finns i andra miljöer där kanske inte den typen av insikter från tränarhåll och ledare finns på samma sätt, och kunna förstå det här med att det kan faktiskt skilja på samma födelsedag, samma år kan det skilja 4 år på 2 olika personer mer eller mindre, eller fysiskt, motoriskt, mognad och även social kompetens glömmer man ju också, att fungera i grupper, hur det kan skilja på egentligen samma typ av ålder på 2 spelare, att det kan skilja så mycket, att man förstår det och kan på något sätt attackera det och liksom behandla det.
Och Roland Larsson var inne och tryckte på liksom en lärdom av svensk fotboll, också måste spela internationellt mer och även för future teams, att liksom ett skandinaviska mästerskap, det är där man lär sig, vill man ut dit, man ska hantera det i högt tempo, och att den delen är jätteviktig förutom det individuella som man kör med. Så att det var intressant. Även Henrik Rydström som vi ju pratade med, han blev tagen liksom av självkänsla och trygghet och allt det här, men han samtidigt var inte helt övertygad direkt, men han jämför ju med Rasmus Elm och den, ja men samma på något sätt självklarhet hos Hugo Larsson som det fanns hos Rasmus Elm, och där Hugo Larsson på något sätt kunde ta en instruktion och sen göra det på träningen eller någon dag senare 2-3 gånger bättre. Han var som en svamp, bara växte och växte.
Ja, men just det slås mig av alla de här som är intervjuat kring både Hanna och Hugo, just den här grundtryggheten, att jag duger som jag är och jag gör mitt bästa och det brukar räcka otroligt långt. Att det inte blir så uppstressad när man kommer till en ny miljö, utan som Roland nämner, han är aldrig ängslig Hugo, utan han ser det som något otroligt kul. Jag kan få tävla mot spelare som är bättre än mig, jag kan få testa mina vingar mot dem och hela tiden se det som en möjlighet att utvecklas och bli bättre och få just att tävla och tycka det är otroligt kul hela tiden.
Också intressant som Henrik Rydström säger, att det arbetet med att bygga just lite trygghet eller självkänsla så måste göras i akademierna. Det är svårare när de kommer upp i A-truppen som när Hugo Larsson kommer upp till Henrik Rydström. Men det här menar att tränare faktiskt kan skapa en miljö där man tar ansvar, man får misslyckas för att bli lite starkare mentalt eller psykologisk elasticitet som Henrik Rydström pratar om. Just tillåta och misslyckas, liksom visa goda exempel i laget, men att det måste skapas i akademin. Och det verkar vara otroligt viktigt att liksom jobba både individuellt med spelarna, att vi vet att du kommer att fluktuera fysiskt, men vi vet också att du behöver liksom jobba det här psykologiskt för att bli starkare.
Ja, och det är ju, om du tar tillbaka till det avsnittet vi hade med Henrik och med Adrian, så pratar vi om prestationsklimat, och just på, oavsett om det är A-lagsnivå eller på ungdomsnivå, så är det otroligt viktigt att skapa just den miljön, att vi tittar på prestationen och inte stressa och stissa upp sig för en match som kommer, utan det är klart att när matchen väl är där, då ska man göra allt för att vinna den, men resan fram är minst lika viktig. Och det handlar om att få fram spelare till A-truppen. Att man inte driver en U17-verksamhet, en U19-verksamhet som ett litet mini-A-lag inom föreningen. Utan man förstår att huvudsyftet med den här verksamheten är att få fram spelare till A-truppen.
Och vill ni höra Henrik Rydström om just det, så är det avsnitt 13. Detta är avsnitt 14 som vi har avslutat. Och det finns ju många, kan även rekommendera avsnitt 12 med Dennis Hurtin från AIKs ungdoms verksamhet som också pratar om det här att skapa miljöer och liknande. Och som sagt, det finns alltså numera 14 avsnitt i vår serie Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Vi kommer stänga den åtminstone lite grann på fredag, där vi fångar upp lite av alla reaktioner vi har fått. Frågor och en del som tycker att vi borde ha drivit andra ämnen och kommer in med och ger sina inspel. Så det kommer på fredag som sagt. Och då kommer vi stänga ner det här, men väldigt kul med alla som har hört av sig och är engagerade och uppskattar att vi försöker vända och vrida på hur vi ska få fram fler Hugo Larsson och Hanna Bennisons till landslagen och till klubblagen och till svensk fotboll.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.